Vi fick ett mejl från en brevskrivare som undrade över personer som gärna pratar mycket och ofta och som ses som den där som håller igång och håller låda. Något som ofta är positivt och roligt. Men om man verkligen reflekterar över vad de här människorna säger så är det hela tiden saker om dem själva. De bryter in och berättar saker om sig själva istället för att lyssna och ställa en fråga om det som diskuteras. Och istället säger de, ja men det här är precis som jag. Och så styrs samtalet in på den personen och den förträffligheten direkt.
Hur kan vi få det här att handla om mig?
Just det, exakt. Mm. Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi på Dumma människor får, och det är vi väldigt, väldigt glada för, många mejl ifrån er lyssnare där ni önskar avsnitt. Och ett av de absolut mest önskade ämnena är det vi kommer ta upp, inte bara idag, utan även nästa vecka, om narcissister. Där vi fullkomligt dissekerar och i detalj går igenom, vad är narcissisten, hur påverkar den oss, hur gör du med narcissisten på arbetsplatsen, hur knäcker du eller kanske äger du en narcissist, och hur vet du om ifall du är en narcissist själv?
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar. Alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då, slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Ja, vad har vi på narcissism då? Ska vi börja med själva ordet?
Ja.
Var det kommer ifrån?
Ja.
Vet du något? Eller?
Jag googlar inte så långt, så tänkte jag då får du lite mindre att briljera med. Och jag vill ju gärna låta killar briljera i den här podden.
Just det. Mm. Vi har ju originalnarcissisten då, som i grekisk mytologi var Narcissos, eller Narcissus på latin.
Är det med K eller C? Alltså, kan man säga båda?
Jag tror på svenska så säger man Narcissus egentligen.
Jaha.
Men Narcissus, den latinska är väl mer spridd kanske.
Ja.
Det är väl inte så där tvärofta som man går runt och pratar om den här gamla grekiska mytologipersonen.
Nej, men när man väl gör det vill man gärna briljera verkligen på
det.
Ja, men
då kan jag på ett sätt tycka att det är lite flottare Narcissus. Med Narcissus. Det är lite ja, men då next
vet du vad,
level.
Så. Ja, men då vet du vad. Det kan det vara den där smala next level som gör att folk tror att man själv är idioten. Och så är det bara man själv som vet att man inte är det.
Okej, okay. Ja, men du får ja, men, väl men, ta ställning till det.
Plus Björn Kiss. Är det så kul?
Narcissus, ja.
Ja. I alla fall, vad ägnade han sig åt när han speglade sig och tyckte han var så läcker?
Men nu spoilade du hela min historia.
Förlåt, jag trodde jag ändå tillhörde.
Allmänbildningen. Ja, men man kanske vill ha backstoryn då?
Ja.
En prequel.
Björns förord.
Mm. Jo, han var inom grekisk mytologi en vacker yngling. Och det var inte så konstigt för att han var nämligen son till flodguden Kephissos och en najad som är någon slags sån här...
Sjöjungfruliknande varelse. En nymf. Åh, gud vad snyggt.
Mm-hmm.
Fy fan vad snyggt.
En sån här flodnymf. Oh. Så att han var kanonsnygg.
Bra anlag.
Bra anlag, bra start på livet. Och vem som än såg honom blev pangkär.
Ja, såklart.
Men han avvisade alla, inklusive den unga flickan Echo, som var en najad också, tror jag. Och hon blev upp över öronen i Narcissus. Och han gick runt i skogen och hon strök runt där. I
flodhöjd?
Eller i närheten av honom.
Får najaden bara vara i floden?
Det tror jag inte.
Hon kan vara på land.
Hon var ute och rände i skogen.
Så hon rände i skogen efter och spanade. Mm.
Och det var någon gång när Narcissus gick vilse.
Mm.
Så ropade han, finns det någon här? Ropade han ut i skogen.
Mm.
Och då svarade Echo, här. Kan du nu se var ordet Echo har kommit ifrån?
Ja, Björn, det här är en historia med så många bottnar.
Precis.
Är det någon här? Här.
Ja, och sen så fortsatte det här då ett tag, den här leken, att det ropades och ropades tillbaka. Men till slut så tröttnade Narcissus och sa talk to the hand.
Ja, på latin.
Till Echo.
Parlum al...
Eller på grekiska kanske, va?
Just det.
Ja. Gammelgrekiska. Mm. Och det som hände då var att Echo blev så nedstämd så att hon dog.
Nej, men
hon bara drog sig tillbaka och tynade bort.
Alltså lite vekt.
Ja, men då så lackade gudinnan Afrodite, kärleksgudinnan.
Jaha, hon la sig i lite från sniskan.
Enough is enough.
Ja.
Och förbannade Narcissus.
För han var så pass... Han skulle stått ut med ett gott ret. Eller äggats av den här härliga ekoleken. Och,
han skulle inte ha varit så otroligt hard to get.
Nej, just det var för mycket.
Det blev för mycket av det. Så att med den här förbannelsen så skulle han bli kär i sin egen spegelbild, vilket också skedde då när han såg sig själv i en sjö eller en damm eller någon typ av vattenansamling.
Mm.
Han såg sig själv, blev blixtförälskad och sen så blev det här otroligt jobbigt för honom, för han kunde aldrig komma åt den här.
Nej. Fattade han att det var han själv eller såg han bara en riktig urping?
Jag är inte helt säker på det faktiskt.
Det finns ju sätt att älska sig själv på, man fattar vad jag menar.
Ja, just det. Precis, men han ville åt den här som han
den
såg.
Den andra typen. Ja,
och det var ett hopplöst företag. Så att han gick också och, tror jag, kolavippade av sorg på något vis. Har jag för mig.
Gud vad fint och sedelärande allt detta.
Once upon a time there was a boy. So beautiful was he that even the gods were breathless. Though many hungered for his favor, he knew nor cared not, for he had been cursed.
Så att därifrån kommer det här uttrycket om narcissism.
Vad tror vi att de gamla grekerna och mytologin ville säga med det här? För det är inte lite fabelartat att man brukar vilja säga någonting med de här berättelserna.
Ta
vara på din nästa, var icke fåfäng. Spela inte för hard to get.
Och som vi kommer in på, den här liksom narcissism, åtminstone på klinisk nivå, är ett antisocialt personlighetsdrag som gör folk väldigt impopulära. Och det vill man väl på något vis varna sina barn för när man drar en sån här historia.
Engaged in a love and fascination so strong that everything else that he was or might have been just slid past, pale and meaningless.
Vi hoppar fram lite i historien. Ja. Åtskilliga 100 år, 1000 och mer, fram till 1898, då det används av en engelsk psykolog, Havelock Ellis. Han använder termen narcissus-like när han pratar om överdriven masturbation. Masturbering, vad säger man?
Ja, det var lite den jag var inne och flörtade med tidigare här i avsnittet. Mm. Att det är apropå att älska sig själv.
Just det. Och sen så skrivs det en del om det då i psykologisk litteratur. Och begreppet breakar 1914, samma år som första världskriget bryter ut, va? Mm. När Sigmund Freud i Wien skriver ett paper, en sån här uppsats som hette On Narcissism, an introduction, men på tyska då.
Men att pillerigla på sig själv eller dra en handtralla är väl inte alltid synonymt med, eller ganska sällan synonymt med att man älskar sig själv? Eller det är väl egentligen...
Nej, ofta har man väl någon annan i huvudet då, va?
Ja, exakt. Just det. Det är inte bara, gud ja, Penny, du min Penny, du är så härlig, dig vill jag.
Just det, precis. Men de hade ju en ganska skev syn på...
Ja.
På...
Det är inte de vi ska vända oss till generellt när vi ska prata sexualupplysning.
Nej,
eller...
verkligen. Nej, verkligen. Så att då skrev Freud om narcissism och han drev den här idén då om att det var en naturlig del. Alltså man går igenom en narcissistisk fas som barn.
Okej.
Okay. Men sen kan man liksom regrediera, falla tillbaka i det om saker och ting inte
när infaller
blir,
den här
riktigt,
fasen,
blir riktigt bra.
När infaller den fasen och hur tar den sig uttryck?
Infaller ganska tidigt i livet. Och
med så treåringar som bara, jag är starkast, jag är bäst, jag kan springa snabbast, kolla
typ
fin jag är.
Ja, just det.
Den är mysig, den gillar man ju. Den tänker jag, när jag ser barn som är så att... Alltså då tror jag att min spontana tanke är, gud vad härligt, må barnet aldrig sluta känna så här.
Mm.
Men det är ju just så att man vet att barnet kommer sluta känna så här.
Ja.
Och en 23-åring som går runt och säger sådana saker till sig själv, jag är starkare än du, jag är jättebäst. Vad fin jag är, den stör man sig på. Det har vi berört tidigare.
Ja.
Mm.
Nej, men det är inget konstigt där.
Nej.
Men hur som helst så har först liksom psykoanalysen och sen den psykodynamiska skolbildningarna varit väldigt liksom intresserade av det här begreppet.
Det här är lite ett psykodynamiskt avsnitt om man skulle särskilja från många av våra avsnitt.
Jämförelsevis.
Men många andra hamnar i KBT.
Ja, men sen så har det också kommit in i liksom mainstream-forskning. Mm. Alltså det är verkligen en... Man behöver inte vara så att säga, psykodynamiker för att intressera sig för det här.
Nej.
I'm not the typical Swedish guy, but I put Sweden on the map, so...
Jag är bara bäst. Jag är bara bäst. Jag misslyckas ju aldrig, för jag är bäst på allt.
Ska vi prata lite grann om vad som utmärker narcissism då? Då läste jag en text av en svensk psykolog och forskare som heter Håkan Nyman, som jag vet är duktig på det här. Alltså en ganska liksom enkel pang på förklarande text. Och han skriver så här då. De mest påtagliga dragen är den orealistiska självbilden, där man ser sig som unik, höjd över mängden och med rätt till särskilda förmåner. Du vet det här sense of entitlement som
just
jag pratat
om.
Vanliga regler gäller inte. De är för andra som ses som medelmåttor.
Mm.
Så det dominerande draget är en upplöst självbild där personen uppfattar sig själv som storartad, upphöjd och framgångsrik. Eftersom grunden för den upphöjda självbilden är väldigt bräcklig kommer personen också att vara mycket känslig för kritik. Till detta kommer också en påtagligt bristande inlevelseförmåga, alltså empatisk förmåga.
Mm.
Tankar i det här skedet?
Ja, där på det initiala, alla andra medelmåttor och den här personen är så mycket bättre. Men om den är det då?
Ja, då är det väl definitionsmässigt inte narcissism, eftersom det ska vara en överdriven
ja, precis, just det, att det stämmer.
Skattning av mm. den egna personen och sådär.
Mm. Mm. Det här är ju inte sympatiska drag.
Nej.
Det är det ju inte. Och det där just med att här, anse sig stå över vanliga regler. Och det tycker jag är en sån himla så här, bra giveaway med just narcissisten. Att säga, här får man inte parkera, men det tänker du att du får. Mm. Här står man i kö, men du tänker att du inte behöver det. Eller här betalar man, men det tycker du att du inte ska.
Ja.
Alltså att de där dragen är ändå ganska tydliga, vilka som dansar förbi det och anser att det här är ju...
Ja. Ja. En till sak. Nej, men jag bara tänker på, alltså jag åker på en sån här, någon gång om året så drar jag upp till fjällen och skidor, ja, som så många andra. Och när man då kör från Stockholm upp mot Jämtland kanske,
ja,
så får man ju mycket tid att reflektera över medtrafikanternas beteenden.
Ja, just det.
Och det är ju bara så himla intressant att notera vilka bilar det är som beter sig som rövar.
Ja, alla andra står i den här filen och väntar. Du åker i den andra filen förbi alla jättelänge.
Just det.
Och sen förväntar du dig att någon ska bara släppa in, ja, en liten, ja, lucka längst fram.
Och det finns ju en 2-3 bilmärken.
BMW.
BMW, Audi, Tesla.
Mm.
Nu kör jag själv en av de här.
Ja, jag med.
men jag menar, det slår ju aldrig fel.
Nej.
Och det där får oss till en annan viktig poäng, tänkte jag, i den här podden. Ja. Att det här med narcissism, det är ju också... Alltså det är inte så av eller på att liksom antingen har man det eller inte.
Nej.
Det är inte 100% så. Alltså det finns, nej, ingen, okay, sån här biomarkör, intressant, att har du narcissist-genen?
Och då kommer det att synas i allt du gör.
Ja, precis. Utan det är också beroende av situation.
Just det.
Jag tänker att det kan mycket väl vara så att en person har gått runt hela livet och varit en ganska god och ödmjuk figur. Får någon otrolig befordran eller vinner 24 miljoner på lotto. Köper en Tesla och börjar plötsligt bete sig oskönt i bilköerna på väg upp till Jämtland.
Ja, det var faktiskt min huvudreflektion på det du sa sist.
Mm.
Alltså den här liksom uppradningen av vad som kännetecknar den här sist. Att det här är ju sånt du tog upp när chefen... Varför är din chef en rövhatt?
Mm.
Ett av våra mest lyssnade avsnitt som förklarar hur det kommer sig att en person som är ofta omtyckt och bra, alltså socialt funkar fint, blir chef och sen plötsligt börjar
lägga sig till med...
Ja, och de beteendena vi där definierade som det som chefen börjar köra med när den plötsligt kan,
ja,
är ju väldigt likt det här.
Precis.
Jag får ta fler kakor än ni, för jag är ju chef.
Exakt.
Jag behöver inte stanna vid rödljus, för jag är chef.
Så då kommer vi in på det jag ska prata om nu, som är att nu ska vi göra en uppdelning i narcissism. Alltså vi har en klinisk narcissism, det vill säga narcissism på en sån nivå att den är funktionsnedsättande. Och då brukar man prata om narcissistisk personlighetsstörning.
Mm, det känner jag igen.
Att man har en personlighetsstörning.
Mm.
Och den är ju ganska liksom stabil då, ofta.
Den syns i frukostbordet och i bilen. Och...
Ja, lite så. Medans den här mer situationsberoende narcissismen kan nog drabba lite var och en av oss.
Just det.
Som helt plötsligt får massa makt, till exempel.
Mm. Är det en sån grej? Alltså, du får makt och då börjar du få höga tankar om dig själv på lite alla möjliga plan.
Ja,
mm,
precis. Och ska vi prata om den här personlighetsstörningen,
ja,
då?
För den kliniska varianten.
Den kliniska varianten, för att då kommer vi gå igenom ett antal personlighetsdrag. Och vart och ett av de här är sånt som man kanske bara, ah, men gud, så där gör jag ibland ju.
Ja.
Och då bör man inte tänka, hjälp, har jag narcissistisk personlighetsstörning?
Nej.
För det man brukar säga, alltså det som gäller vid en sån personlighet, alltså för diagnos helt enkelt, det är att, och nu citerar jag enligt ICD-10, en av de här diagnosbiblarna. När personens varaktiga beteendemönster kraftigt avviker från gemene man i personens närmiljö och detta beteendemönster kraftigt påverkar bland annat personens relationer till andra.
Mm.
Beteendet kan härledas till barndomen och framträder oftast under tidig vuxen ålder. Och sen så ska man uppfyller minst 5 av följande symptom. Är du med?
Mm, alltså pennan glöder, eller på så här. Mm.
Har överdrivna känslor av att vara viktig och betydande. Det har man haft ibland. Alltså det har väl hänt någon gång.
Ja, men kanske inte alltid att man skulle formulera det så, men
nej,
det är ju vad man egentligen säger,
ja,
när man tänker att herregud, allt står och faller med att jag är med på det där mötet imorgon. Hur,
precis,
ska det annars gå?
Ja.
Och så bara, fast det är väl ingen som egentligen bryr sig spen av, men absolut.
Ja, men precis. Mm. Fantiserar ofta om till exempel rikedom, framgång, makt eller kärlek. Vem gör inte det?
Ja, kärlek var ju en, liksom, den...
Ja. Alltså, jag tycker
resten...
I någon mån gör man väl det, eller?
Absolut.
Alltså bara för att man fantiserar om en lottovinst är man ju inte Pat Bateman.
Nej, och verkligen inte för att man fantiserar om kärlek.
Nej. Anser att den bara ska umgås med eller associera sig med viktiga personer eftersom den själv är så viktig. Den är väl en liksom klassisk, lite mer tydlig indikator.
Ja, verkligen.
Ska jag ha en advokat? Ja, men då måste det vara kändisadvokaten Leif Silbersky. Bara han kan ta sig an mitt viktiga snatteriärende.
Det där märker jag, vet inte om vi har tagit upp det tidigare här på podden, men jag har reagerat på det ibland när man är på folks födelseskalas eller liksom tillställningar. Och så tittar man sig omkring och ser att alla här är något. Det finns ingen här som är Robban från högstadiet. Ingen här som är den jag sitter bredvid på kontoret eller ens min kusin, utan så här, alla är elitpersoner. Att man, när man ser att det här är inte rimligt, för du har i ditt liv andra personer som är viktiga för dig, men som bara inte kvalar in i det här nästan Instagram-skådespelet som det blir ibland. Då kan jag från och med nu börja fnysa narcissism när jag får gå på ett sån fest.
Ja.
Jag kommer inte bli bjuden mer.
Går du in på toaletten och fnyser på det sättet?
Ja, exakt. Och jag kommer verkligen inte bli bjuden mer på någon fest efter att jag sa så här. Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, hissdörren slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid, alltid.
Jag har aldrig varit med om en svalare tågcentral, men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var 10:e minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Har ett överdrivet behov av beundran. Sån har man ju träffat.
Mm. Jag känner alltid att mina behov av beundran är överdrivna.
Ja, precis.
Alltså det, men, när man ett rimligt nej, behov av beundran.
Exakt. Precis. Den här är ju superlurig, ska jag säga. För att alltså i kliniken där jag och kollegor träffar folk som har väldigt, väldigt dålig självkänsla, då brukar de ofta presentera sitt problem så här. Jag har ett överdrivet bekräftelsebehov.
Ja, exakt. Ja. Och minsta lilla, om jag känner så här, gud vad jag skulle behöva att Alex säger att jag är fin nu.
Ja.
Då tycker jag att jag är en karaktärsklen, bekräftelsetörstande mespotta som är klängig och jobbig. Alltså vilket bekräftelsebehov är överdrivet, eller rimligt rättare sagt. Om jag tycker att folk ska beundra mig, då är det från första början lite stört, känner jag.
Mm.
Eller?
Är det?
Men jag vet inte, vad är rimligt?
Alltså, så här,
man
vill
väl
bli omtyckt och uppskattad för det man gör, vill man inte? Det är sund självkärlek, jag kommer in på det med ett tag.
Men då kanske så här, då kanske ordet beundran är det som skaver här. Att om man tänker så här, jag tycker om och värderar bekräftelse.
Mm.
Jättebra, det sa Lotta Lundgren, jag tror att det var i Värvet. Som hon för många, många år sedan så klokt sa att det här, alltså hon ville liksom ge sig på den här klassiska sägningen att så här, det är så fult med bekräftelsebehov, så bara va? Det är det väl inte. Jag vill, klart, om jag gör något att jag vill att folk ska se det och tycka att det är betydelsefullt och bra och uppskatta det, varför skulle det vara dåligt? Liksom? Och det håller jag ju med om. Så det är att få liksom bekräftelse att det man gör är viktigt. Men beundran, att sträva efter beundran kanske är,
det är något med ordet där som triggar dig lite.
Ja,
du associerar liksom, till någon, kanske, någon viss person.
Att det blir det här lite hjärtögda idoliserandet som säger det behöver jag inte ha med, eller det tycker jag inte att jag ska behöva ha med människor. Och det, sen så gud vad härligt när man får det.
Jag tycker att det, jag menar, det kan man väl alltså,
det är inte som att vi hatar när folk skickar mejl till oss och säger att de tycker att det vi gör är underbart.
Nej, nej för fan. Alltså, jag menar, jag lever. Alltså, jag tycker det är helt ljuvligt. Jag blir så himla glad.
Dumma människor är @gmail.com. Rubrik. Jag beundrar er för att colon.
Just det. Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter. Exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när denne söker sådan. Vi hade lite undervisning förstås på psykologprogrammet om personlighetsstörningar och läraren där berättade att det inte var ovanligt när personer just med narcissistisk personlighetsstörning sökte vård, att de, alltså ofta för depression, vilket det handlar om i regel, återkommer till det. Men då så var det aldrig så här, hej jag behöver hjälp med min depression, utan det var en svart hund går vid min sida.
Gud vad roligt att du använder just det uttrycket, eftersom jag just nu läser en bok av en författare, musiker, berömd person som heter Ulf Lundell. Han beskriver sin depression som den svarta hunden som går i sidan.
Just det, jag tror han var inte först med det.
Sorry
Uffe att jag tar det ifrån dig. Churchill använde det. Jag tror han var först.
Det var jag som...
Och sen så har väl det blivit en återkommande figur. Men min lärares poäng var att det kan aldrig vara bara en vanlig, simpel depression.
Nej,
det ska alltid
det.
Vara något liksom... extra, för det handlar ju om mig här.
Ja.
Det är klart det inte kan vara en vanlig depression. Om jag är deprimerad, nej.
Det är något för vanliga dödliga.
Utnyttjar andra för att uppnå sina mål. Den är ju inte så härlig.
Nej.
Saknar eller har bristande empati.
Och här, det är ju en av mina, det var det jag tog med mig från psykopatavsnittet.
Japp. Och alldeles snart ska jag gå igenom kopplingen och okopplingen där. Tror att andra är avundsjuka på denne och kan också själv vara avundsjuk på andra.
Att vara avundsjuk på andra är inte så konstigt. Att tro att folk är avundsjuka på en... Är inte det vanligt?
I narcissistkretsar är det.
Nej, men jag tänker mer kanske det är en sån här tröstgrej, men den där är avundsjuk på dig. Att man liksom, ungefär som att den är bara förtjust i dig, den flörtar.
Ja, just det.
Att man använder det som en förklaringsmodell för ganska mycket.
Ja, det är sant. Och jag menar, det ligger nog ganska mycket i det.
Mm. Det går vi igenom i vårt avundsjuka avsnitt. Mm. Just hur pass benägna vi är att känna att det där hade jag velat ha. Och hur...
Otroligt vanligt, otroligt mänskligt. Ja, ingenting exakt. Man behöver hänga upp sig på. Slutligen då, narcissisten beter sig högfärdigt eller arrogant.
Det ska återkomma till den här, alltså, så kraftigt, det här ska ha liksom kraftig inverkan på folk som står en nära.
Ja, och sen återigen, allt det här är ju kontextuellt, eller hur? För att jag menar, om jag skulle luftlandsätta dig i 1830-talets Mora.
Ja.
Eller kanske bara tillbaka till 50-talet. Om du hade varit den du är nu i Stockholm 1950 så hade du förmodligen fått en fet narcissiststämpel i pannan.
Ja, du menar så. Ja. Vad är lämpligt i sammanhanget och inte? Just det.
Alltså, gud, Lina, hon beter sig så högfärdigt
och
arrogant.
Ja, hon lägger fötterna på stolen och pratar i jag-form.
Det är jätteviktigt att ha med sig här. Att de här diagnoserna är ju, som sagt, det finns inga biomarkörer. Det finns inte så här en enkelt isolerad narcissist-gen. Nej. Som man kan säga att, aha, är det här narcissist? Utan det här är ju liksom...
I relation till andra
och annat. I den tid man lever i och den situation man befinner sig i. Så att bara bra att ha i bakhuvudet. Så runt 1%, eller mindre, något mindre än 1% av befolkningen, kvalar in.
Det var inte många, men då pratar vi också om de här kliniska.
Japp, då pratar vi om det kliniska narcissistisk personlighetsstörning. Däremot är ju narcissistiska personlighetsdrag väldigt spridda i befolkningen, det här subkliniska. Och man har det i högre eller mindre grad och det kan också variera.
Dagsform.
Ja. Saker händer i livet.
Ja, nu medvind. Här är vi en med flow. Kolla in mig.
Precis.
Vad bra jag är. Bättre än dig.
Japp. Så att det är då verkligen en sak som jag vill skicka med. Så här. Att bara för att man har någon av de här grejerna under en viss period. Det finns inget så att säga, problematiskt med det.
Are you dating an entitled jerk? Well, if you are, you might be dating a narcissist.
Du ska prata om hur man känner igen en narcissist, en person som älskar sig själv mest av alla.
As a woman, it's in your best interest to know what symptoms to look for, because regardless of a diagnosis, those symptoms can still have long-term negative effects on you.
Varför tycker folk att det här är så spännande?
Det finns nog lite olika förklaringar till det. Dels så tror jag att det är, precis som med psykopater, så är det något tillfredsställande med att placera in folk i de facken.
Ja, just, och det är folk man inte gillar.
Folk man inte gillar. Ja. Jag minns att vi i vårt psykopatavsnitt pratade vi om det där, så vet att chefen är psykopat.
Ja, just det.
Så vet du att ditt husdjur är en psykopat.
Ja, just det.
Det sistnämnda där var en faktisk rubrik i någon tidning. Ja. Alltså att det är något härligt med den där enkla förklaringen.
Ja, just det.
Jaha, han bete sig så, var det för att han var en psykopat.
Och så får man då ett riktigt lite vetenskapligt skällsord att använda sig av, och då är det plötsligt inte smak och tycke, utan det är en...
Dels det, men dels också tänker jag att det är den här morbida nyfikenheten som vi också gjorde ett helt avsnitt om, att det, alltså, vi har ju en dragning till mörkret.
Just det.
Det är spännande, och där finns det en idé om att det också är utbildande. Alltså det har ett överlevnadsvärde.
Att man blir liksom smartare av att kunna chiffrera och pinpointa och
det
hantera.
Det finns en poäng i att utbilda sig i mörkret för att förbereda sig för hot och risk.
Just
helt
det.
Enkelt. Så att det är lockande och kittlande på det sättet. Och sen så, jag menar, också tänka mig att de passar ju också in som skurkarna i ett sånt här liksom vanligt dramatiskt narrativ. Bondskurken är väl mer psykopater kanske, men alltså... Ja,
men narcissisten där blir också...
Den narcissistiska chefen.
Det finns ju också något med att så här, ta ner på jorden i det narcissistiska. Just det här, otroligt många av länkarna när man sökte på det var så här, ja, men det är olika kändisar som är det här, av samma anledning som så här, de otrevligaste kändisarna. Att det är den där typen, man vill liksom... Kända, lyckade, vackra personer vill man dra ner på jorden på något vis.
Ja, just det. Att många av de här framgångsrika personerna också är narcissistiska.
Ja, men precis. Eller man vill gärna tro det kanske, för att då blir det lättare att acceptera Julia Roberts filmstjärnesmil och så vidare.
Mm.
Att hon är ju inte bra, för hon är det här.
Mm.
Vilket jag inte tror att hon är. Jag tror att Julia Roberts är underbar.
Visst.
Vet du vad Justin Bieber har gjort?
Nej.
Stod det ena med länken. Jag borde kanske hänvisa tydligare källa, men jag minns inte. Den här länken på internet sa i alla fall att Justin Bieber hade tvingat folk att bära honom på kinesiska muren för man tyckte det var så jobbigt att gå. Jag vet inte om det är narcissistiskt eller inte, men det var roligt.
Ja, just det. Det där har jag nog hört eller sett någonting om. Är det sant?
Jag har ingen aning.
Nej.
Nej, vi ska inte fara med osanningen här på podden, men jag tyckte det var lite...
Kittlande.
Lite kittlande.
Om man kollar på det här med psykopater, sociopater, de kvalar ju alltid in i diagnosen antisocial personlighetsstörning.
Just det, för psykopaten är till skillnad från den där narcissistiska personen, det är inte en diagnos som du som psykolog använder, utan det är ett ord som vissa använder på antisocial personlighetsstörning.
Ja, en undergrupp.
En undergrupp,
kan man väl säga, som man använder till exempel i kriminalvården och
just
sånt där.
Det.
Så det är en annan personlighetsstörning helt enkelt.
Mm.
Och likheterna, brist på empati, orealistiskt höga tankar om sig själv, ytliga relationer där man exploaterar och manipulerar andra.
Mm.
Det är samma.
Mm.
Olikhet då, att narcissisten är inte nödvändigtvis impulsiv eller aggressiv.
Just ja, för det är ju psykopaten, ja.
Hos narcissister brukar man inte kunna hitta uppförandestörningar som barn. Det är just ingenting som utmärker narcissister, men det utmärker då psykopater.
Just det, om man är taskig mot djur. Och...
Ja, exakt. Ja. Den typen av grejer. Och sen så har ju narcissisten då ett ständigt behov av andras beundran och att de vill att andra ska vara avundsjuka på dem och sådär.
Just det, psykopaten skiter lite i.
Jajamän.
Ja.
Så där har vi skillnaderna, kan man säga.
Mm, spännande.
Mm. Sen ska man säga då att en viss grad av narcissism anses sedan länge och på goda grunder vara en förutsättning för sund och hälsosam självbild. Alltså man behöver kunna älska sig själv.
Ja, för det är det man är lite rädd för med sånt här avsnitt, att fel personer kommer ta åt sig.
Ja, exakt.
Att det kommer vara de med låg självkänsla som bara, nej, jag ska förhäva mig ännu mindre.
Precis.
Jag ska bärsa mig själv för mitt bekräftelsebehov ännu mer.
Ja.
Och att de som faktiskt borde beröras är de sista att känna att det här är jag. Hur är det med det? Vet narcissisten om att den är det? Eller hänger det ihop med hela bilden att man bara, min narcissism är ju helt rimlig eftersom jag är bättre än alla andra?
Just det. Och man kommer att landa i den slutsatsen.
Ja. Så det här är helt förgäves att vi gör det här avsnittet till narcissisten. Däremot kan vi göra det till,
det kan absolut
till
inte
de,
vara riktat,
de anhöriga.
Det kan absolut inte vara riktat till mig, tänker narcissisten.
Ja, exakt.
Mm. Nej, alltså det narcissister söker hjälp för, den vanligaste diagnosen är depression. Och det har att göra med att de här orealistiskt höga tankarna om ens egen person, vad händer med dem när man ger sig ut i livet och lever?
De blir motbevisade.
Ja, de krockar med verkligheten.
Ja.
Men vadå, jag är ju bäst i fotboll. Vad menar de med att jag inte platsar? Eller vad det nu kan hända.
Just det.
Och liksom, ingen förstår mig. Och ingen, ingen kan se min storhet.
Just
och
det.
Så att de söker i regel hjälp för depression. Då. Och sen så finns det ett visst överlapp med borderline, eller det som kallas emotionellt instabil personlighetsstörning nu för tiden. Där finns det ett visst överlapp.
Ja, för det måste ju vara deppigt. Man tycker att man är kanon och sen så är det ingen annan som tycker det.
Nej.
I'm not a baby, I'm a man. I'm an anchor man.
You are not a man, you are a big fat joke.
I'm a man who discovered the wheel and built the Eiffel Tower out of metal and brawn. That's what kind of man I am.
Finns det genusforskning på detta?
Ja, det gör det. Jag har flipprat förbi, och då handlar det specifikt om det som kallas grandios narcissism, och jag ska förklara med tag vad det är, men där var mitt kön överrepresenterat.
Intressant, får jag bara dra som en liten parallell apropå det där med att fel personer kommer känna att det angår dem. För några år sedan så skrev en bekanting till mig en sån här, det man brukar kalla subtweet, men det var på Facebook, där den gick till angrepp mot krönikörer och kolumnister som den tyckte skrev dåligt. Ganska långt inlägg om att den saknade det liksom vassa pennor och vad det nu må vara. Det var väldigt så där löst, alltså det är lite som ett horoskop, vem som helst kunde tänka att det var just dem det handlade om. Den som skrev det visste exakt vem den var riktad till. Det var liksom en nemesis person som den här ville håna utan att den skrev ut det.
Den skrev om en person?
Den skrev, ja, men i typen så här, hörni, vad är som har hänt med dagens kolumnister? De har ingen känsla för blö, 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 blö. Och sen pratade jag med den här personen sen som sa att, men det här handlade ju om person X. Mm. Det som var intressant var att jag hamnade på en middag på bokmässan med kanske 12 personer. Alla utom en var kvinnor. Alla utom en hade självklart när de läste det här tänkt att det här är ju riktat till mig.
Oh.
Jag ska aldrig mer skriva ett ord. Herregud, det är ju jag som är den som inte kan och som inte har en penna och som inte, alltså alla hade blivit så superknäckta och tagit åt sig. Och verkligen, jag var ju liksom skrev raka vägen till Aftonbladet, eller om det var Fokus, vilka jag nu skrev för, och bara så här, hej, jag tycker inte att jag håller måttet, jag tycker inte att jag ska skriva mer. Och det blev så himla slående när vi sitter där då, 11 kvinnor runt ett bord, alla hade känt att det här var den mest, just det känns så här, offentligt hånade, för att alla som läser det här förstår ju att det är mig personen skriver om.
Mm.
Det fanns ingen som tänkte att det här angår inte mig. Förutom då just i det fallet killen i sällskapet. Och sen då visar sig den här personen i fråga som det faktiskt rörde. Som typ skrev som en kommentar så här, exakt! Förstår jag, men som säger, det är absolut inte mig det angår.
Nej.
Och det var en sån besvärlig tankeställare att så här, nej, men så fort man är svepande i kritiken så kommer det vara de vars självbild är minst rustad för att stå emot. Det är de som stryker med.
Ja.
Men finns det något sånt, alltså generellt, det kanske återkommer i flera av våra avsnitt här när vi pratar om dåliga sidor hos folk, att de som det förmodligen angår minst är de som kommer spontant känna sig mest träffade för att de är mest lagda åt det självkritiska hållet.
Ja.
Hur kan vi göra för att skydda dem från den där känslan av...
Nej, men det är väl att...
Säga att så... funkar många.
Ja, visst. Alltså jag tänker mig att det är ju den här liksom omvända Dunning-Kruger. Det är liksom det grymma faktum att folk som är, där handlar det dels om liksom intelligens och kompetens. Att när man har en, det gäller väl också någon slags emotionell intelligens, att när man kan se sånt, när man har den förmågan, blir man också bättre på att se det hos sig själv, alltså se egna brister och sådär kanske. Och som du säger, att vara medveten om det förhållandet.
Ja, och att också tänka sig att du känner det här betyder inte att det är så.
Nej.
Reflexen att säga, åh, jag är Berges narcissist.
Ja.
Det är en ganska sund reflex. Narcissisten har den inte. Att du reflekterar så här gör att det rules you out.
Ja.
Och längre än så hinner vi inte på den narcissistiska vägen denna vecka. Men vi kommer fortsätta redan nästa vecka, och då kommer ni bland annat få veta hur ni gör för att äga en narcissist på er egen arbetsplats. Detta avsnitt spelades in på Beppo. Jag heter Lina Thomsgård och med mig sitter den kloka och förträffliga författaren och psykologen Björn Hedensjö. Avsnittet har producerats av stjärnan Klara Wallin.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och så det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!